just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Alltså det här är så roligt, jag fick precis ett bud. Det knackade på dörren. Mm. Och så var det Zäv som tog emot det. Och då var det ett bud från ryska posten. Alltså kommer du ihåg när, alltså när man bodde i Stockholm? Då använde nästan alla använde ju ryska posten som budfirma. Vilket ju är toppen.
De det klingade ju inte bra nu.
Snabba, inga liksom problem. Och Zäv bara, vad är det här för någonting? Och då kom jag på att ryska posten, kommer de att byta namn nu liksom?
Ja, det klingar, men finns de ens kvar? Ja, de finns som det.
Ja, det
jag använde de jättemycket i Stockholm när man jobbade där. Ja. Kommer ett bud. Vad var det då?
Det var
små, våra, små
det var prover på plattor för ett badrum.
ni håller på. Men det är ju sånt man får göra nu. Vi fick faktiskt nycklarna till vårt nya hyreshus i helgen.
Ah, så fint det är alltså. Vilken utsikt.
Ja, det kommer bli jättemysigt. Så fick jag någon lyssnare av podden som hade skickat ett konto till mig på Instagram. Där det var så här, följ vintage badrum man kan renovera.
Jaha,
så det här har varit så, ja, alltså så här jättefula badrum då från typ 60, 70, 80-talet, men hur man har gjort då med små medel. Så jag är jättetacksam för det. Det har också varit väldigt ångestbefriande att hänga där inne nu lite mellan CNN och nyhetsflödet.
Fast det har jag faktiskt tänkt på ganska mycket det senaste, att om man nu inte ska läsa nyheterna, vilket jag försöker att inte göra, för att det har varit några nätter nu. Nej, men jag går rakt ner i liksom bara det mörkaste, svartaste hål. Ja. Då är det typ att man får sitta och titta på skidbyxor eller någon kran till någonting, alltså inredningsgrejer. Eller, för var man än tittar, till och med så här Instagram som jag då hoppas ska vara någon sorts fristad där man liksom kan scrolla och titta på annat. Nej. Där är det ju också väldigt mycket krig såklart. Och sen är det också modegrejer som är, bara skiljer sig så bjärt. Och fast jag då vill hitta någon sorts escape så blir jag ändå lite irriterad på modet. Nej, men, just.
Men alltså, ska vi prata om, ska vi börja där kanske, Balenciagas visning?
Ja, nej men jag vet.
Alltså, det var ju precis som du säger att varannan ruta är ju krig och sen då varannan ruta kändes som var Paris Fashion Week. Herregud, vad hände där?
Nej, alltså de hade ju då alltså sin, du skickar ju först till mig en screenshot från visningen och då är det så här, de går runt och det är som att det är en snöstorm de går runt i. Och du bara, det här är too soon, skrev du till mig. Och då tänkte jag, men nu har du kanske, men är det inte snarare då att de försöker göra något sorts, prata om miljön, att jorden och göra något sånt budskap. Men det var det ju inte.
Nej, men för början var det väl, alltså ingen har väl, det vi pratade om är ju då att Balenciaga hade sin jättestora visning här nu för några dagar sedan. Och då har det ju talats, hur ska man nu hantera den här modeveckan? Vi pratade ju lite om det förra avsnittet av den här podden. Men då var det ju också till och med, jag såg några svenska modeikoner som var på plats och dokumenterade ju detta. Och då på stolen för varje gäst då som kom och satte sig på den här visningen då när Balenciaga hade sin visning, då fick man först en t-shirt med färgerna på ukrainska flaggan. Och sen var det då också en dikt, en poem från Demna som är då husets konstnärliga ledare. Som måste vi väl säga har lyckats jättebra. Jag menar, Balenciaga har ju alltså varit på tapeten överallt i år. Alltså de har varit, gjort så här, samarbete med Fortnite, varit Gucci, Colabs och var med i Simpsons. De är väl en av de största modehusen just nu.
Mm, väldigt också väldigt mycket tack vare Kardashians. För att de, också, liksom, de har ju gått all in på Kardashian.
Mm, verkligen.
Vilket jag också då tänkte på. På tal om stolen och där alla skulle sitta då under visningen. Mm. Så kom ju Kim in i gul Balenciaga-tejp. Det såg ut som en sån här crime scene-tejp egentligen. Fast istället stod Balenciaga. Och hon kunde ju varken gå, än mindre sitta. Nej. Lät det när de försökte sätta sig i
hon gick ju, nej men det var därför det blev så här att det skulle vara så här exakt att hon gick ju som en robot och sen var det ju någon som hade smygfilmat henne och när hon försöker sätta sig ner sätter hon sig, du vet som när man är 9:e månaden att man tar ena handen bak för att skydda magen och liksom, så här, stolleleken och då kände man så där och sen i nästa sekund då skulle man hon då ta upp den här ukrainska t-shirten. Och det skulle vara jätte liksom, seriöst. Givetvis, herregud, som vi pratade om, så måste ju samhället gå vidare. Och modeveckan måste också få finnas. Och jag tror att den här konstnärliga ledarens dikt var ju... Alltså de hade nog i slutsekunden, liksom, den här, hade väl han...
Precis, för naturligtvis hade de ju planerat den här modevisningen månader innan. Så att det var ju inte som att de plötsligt hade liksom gjort den här snöstormen och alltihop. Utan det var väl liksom något de kom på slutet. Att de skulle addera då, det var en klänning som var blå tror jag, och någon som var gul och hela budskapet och den här dikten och så vidare. Det enda då, som man, för då kan man ju känna nästan att det blir ju nästan en typ av liksom politisk greenwashing-grej.
Ja, men det blev ju det, för de skulle, den här skulle ju handla om miljön. Mm. Alltså om miljöförändringar och så här. Och sen så är väl han...
Bokstavlig greenwashing då?
Bokstavligen. Mm. Men jag tror att det var att samtidigt då se de här modellerna, supersmala, gå runt där i en snöstorm. Och sen var det då en skärm däremellan så sitter då Kim Kardashian i tejp och alla de här på front row i ukrainska t-shirtar i handen och den här dikten om att det är viktigt att vi håller ihop och hjärtlösa kriget och så vidare. Så tror jag, för långsamt blev det ju också mer och mer snöstorm då bakom den här glasväggen.
Mm.
Så att de här modellerna höll ju på, liksom gick ju också i syl. Du skickade ju de där bootsen till mig.
Nej men alltså, för det är ju det som också gör det extra svårt att ta på allvar. Det är ju också att modet ser ut som det gör. Det var en modell som gick runt och såg ut som mästerkatten med sina stövlar. Fast ännu värre, så nästan ut som två svarta sopsäckar hon hade som var stövlar som hon skulle gå runt i den här stormen.
Ja, det, men jag vet. Och så blev det ju också så här att de då ville visa då att så här tufft blir det för människor som flyr, det här så här kallt är samhället nu. Mm. Men då att scrolla och så nästa bild ser man då på riktigt mammor, barn i techjackor, inga mästerkatten i stövlar, ingen Balenciaga-tejp som verkligen går, promenerar i iskall kyla flera dygn. Det är därför jag kände att det är ju lite too soon, även om man självklart vill göra ett
avtryck. Det enda då som de då möjligtvis skulle kunna, ja, men som man kan förstå då, det är väl att den här, vad heter han, är från Ukraina, va? Är det inte så?
Georgia, ja precis. Demna är därifrån.
Exakt.
Men han är inte från Ukraina, men han...
Nej, fast han är från Georgia, men han växte upp i Ukraina, tror jag.
Ja, okej. Okay. Jo, jag vet. Han skrev ju också att han... Eller att han...
Så det i alla fall finns någon koppling där?
Rysslarna, precis, när ryssarna invaderade där 93 eller vad det var, det här kriget. Så det är klart, det finns en koppling, men det bara blev liksom den här bilden av de här smala modellerna då som
Kim
ska
Kardashian,
föreställa det som sker.
Stövlarna liksom... i liksom motvind och snö.
Ja, men det var svårt att känna att konst alltid ska få vara fritt.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Mm. Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt, som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Mm. Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så här snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Ja, men det är ju ett väldigt en speciell alltså tid, alltså speciellt krig också på det sättet att det är så modernt. Det har jag tänkt på, att vi lever liksom i en tid av sociala medier. Hej Maj. Vi lever i en tid av sociala medier som alla har. Så att på TikTok har det blivit till exempel, där kan man ju följa kriget och alla människor. Det är ju faktiskt helt bizarrt. Det är ju en tjej som jag har sett som liksom, hon håller på helt så här, verkligen har blivit jättestor. Och hon gick ju från förra veckan, gå runt och liksom så här posa och göra lite roliga liksom filmer över någonting hon liksom skulle äta och vad hon hade på sig och var med sina kompisar. Till att göra liksom filmer om så här är min bunker, här sitter min pappa och min mamma, vi håller på och ransonerar, här har de sprängt. Det är så jävla sjukt. Och det verkar vara en trend att många, har jag sett, gör det till en ganska löjlig sång. Har du sett det här?
Ja, men precis.
Vi kan spela upp den lite, för den verkar vara så här återkommande. Och sen även då militär, alltså soldater, de har också TikTok och gör olika TikTok-grejer när de är ute liksom på fälten. Och sen dessutom utöver
det... Såg du den där ukrainska soldaten som fick, jag vet inte, 10 miljoner views när han står helt själv och gör moonwalk till Michael Jacksons Smooth Criminal?
Ja.
På ett helt tomt fält. Alltså, det blir så bizarrt.
Men allting, det är det liksom. Som är så bizarrt. För då sitter man där och man kollar liksom de här fruktansvärda hemska filmerna. Någon som har lagt lite rolig musik över ett hemskt klipp. Mm. Eller så är det bara liksom någon som gråter. Och så står det så här. Mm. Min mamma och pappa skulle gå och kolla hur det var med min farmor och farfar. Och de har inte kommit hem igen. Och, du vet, och det är så jävla hemskt. Och sen nästa TikTok, då är det liksom någon sorts tjej som har målat liksom hela kroppen blå och gul och står och dansar någon konstig grej liksom någonstans i Italien typ. Alltså det är så jävla märklig tid alltså.
Ja, nej, men jag läste ju det att Vietnamkriget brukar ju benämnas det första tv-kriget.
Mm.
Och det här blir det första TikTok-kriget.
Mm. Och nu säger de kallar det för
att det är barnen
War
som
Talk
är på TikTok.
Istället för TikTok.
Ja, men det hemska är att det främsta är ju barnen. Alltså, min dotter är ju mer uppdaterad nästan än jag är som sitter och följer allt.
Mm.
Fast på ett väldigt snabbt sätt. Så på något sätt blir det ju också en inblick för barnen rakt in i kriget. För det är ju liksom fruktansvärt på många sätt och vis. Och så blir det liksom att den här kinesiska appen också ska styra även det här. Men det gör ju också på något sätt att vi också får se alla hemska bilder.
Det gör ju det, och det gör ju också naturligtvis att de har på något sätt, alltså Ryssland, förlorat hela det kriget på det sättet, för att det sprids och det är liksom, han löjliggör sig på så många olika sätt. Men och på tal då om att det ska vara är ett väldigt modernt krig, så är det ju då också Anonymous. Det finns ju ganska många då som man är så här, alltså grejer man ser som blir ganska så här, man blir så jävla lycklig, man bara känner att man vill alla enas och alla gör någonting. Det är lite som också så här, TikTok, när man ser bönderna som kommer ut med sina traktorer och bara hakar på en stridsvagn och kör hem den och ställer i ladan. Har du sett dem? Det är också så här, man bara, fan vad gött. Det är så roligt, de bara tar dem och bara kör iväg med dem. Men sen är det då Anonymous som är de här hackarna. Man vet ju ingenting om dem egentligen. Men de
varför
har...
tycker man det är lite, eller liksom, lite coolt? Eller får man säga så?
Ja, men att man... Ja, gud ja. Man är så här, fan, bara sätt dit dem.
Ja, jag vill typ
och de sitter där och liksom lyckas hacka sig in. De har ju gjort ganska mycket så här, roliga grejer, får man säga det. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Men bra saker också. De hackar ju samtliga tv-kanaler i Ryssland. Och visa bilder och skrev liksom om vad som pågick i Ukraina. Visa bilder därifrån. Så vilken tv-kanal ryssarna än satte på så var det bara bilder från Ukraina och så olika fakta. Det här pågår just nu. Det gjorde de. Sen hackade de ryska regeringens hemsida. Och den tror jag fortfarande ligger ner. Den kom aldrig upp igen. Det var liksom, den stängde de ner. Sen bytte de ju namn på Putins yacht till Fuck Putin. Det var ju också så här en rolig grej. Du vet att Han har väl parkerat den någonstans i Ryssland nu för att ingen skulle kunna konfiskera den. Men när man är ute och kör tydligen med båtar och sådär så finns det väl någon maritim, jag vet inte, alla båtar heter ju någonting ute på havet.
Alltså
och,
jag vill skänka pengar till dem också.
Och där har de bytt namn så den heter Fuck Putin. Så nu har de då försöker liksom prata eller liksom kommer prata med någon. Eller,
det är jobbigt
för när de Putin försöker anropa någon så är det Fuck Putin som håller på och försöker få kontakt.
Men är inte du, för jag vet ju att Sev har ju väldigt mycket koll på det här som du berättade för mig om kissbandet. Är det inte de man ska liksom be ta fram det här nu igen?
Ja.
Putins kissband som du berättade om igår.
The P-tape.
Ja, the P-tape. Det är väl det man vill. Man vill fortsätta hjälpa dem.
Ja, men verkligen. Men the P-tape, ja, men vi pratade faktiskt om det. Mm. Att Trump...
Men det här har jag helt glömt.
Men jag kommer inte ihåg det här. Men Trump, han gick ut för inte så länge sedan och liksom hyllade Putin att han är så bra än en gång. Och i de här tiderna, och då pratade vi om det, att han måste ju skämmas ihjäl. Det här måste ju ligga honom så mycket i fatet. Var han än... har sagt och gjort som har varit vidrigt. Nu är liksom världen så enad kring att Putin är djävulen. Så att han sitter och hyllar honom, det kan ju inte gå. Mm. Men, och då sa Zev att han har väl för mycket på Trump helt enkelt. Putin alltså.
Putin har mycket på Trump, ja. För tänk ju mycket samtal, vad som har pågått som inte vi vet.
Ja, men du förstår.
Ja, bara under valet, det vet man ju. Alltså det är ju bevisat.
Ja, och då påminner han mig också om att för...
Stark källa, det är bevisat.
Ja, verkligen. Du såg det på Stoppa pressarna.
Ja, Patriot. Ja. Nej, men det är faktiskt, det här vet man.
Nej, men för några år sedan, alltså det var väl innan Trump blev vald. Då tror jag det var MI6, alltså i underrättelsetjänsten i England, som hade som lyfte fram det här bandet som ska funnits.
James Bond. Ja, just det. Du lät så kopplad.
Ja. När det ska vara då att Trump var i Moskva och hälsade på och bodde på ett hotell och i samma hotellrum där Obama hade bott. Och han hatade Obama då. Mm. Och då ska han ha ringt in ett flertal prostituerade och fått dem att göra en golden shower i sängen.
Där Obama hade sovit.
Precis, de kissade där Obama hade sovit och det här ska ha filmats då. Och den här brittiska agenten ska ha den här filmen då på när Trump sitter där och alla de här kvinnorna kissar i sängen.
The P-tape måste komma upp nu. Alltså vi skickar pengar till de här nu, hackarna. Alltså nu måste de gå loss.
Bandet ska då liksom, det ska vara då FSB, Russia's main state security agency, successor to the KGB. Det är de som då har filmat och haft mikrofoner och dolda kameror i rummet. Så detta är ju ett av de här banden då som Putin ska sitta på, som han kan pressa Trump med.
Ja, Trump, precis. Och det sjuka är det här, minns vi alla, att det Trump gjorde innan han var president, han köpte ju upp Miss World Contest-tävlingen.
Ja.
Och den drev han. Alltså det tyckte han var, det var vettigt.
Nej, men alltså de här sjuka historierna, de är så sjuka, sjuka, sjuka. Och det här är liksom USAs gamla president.
Ja, nej, och det är Putin vi pratar om. Ja. Men det är därför jag också känner så här lyckan då att det finns folk, även väldigt många, det får man inte glömma, det är också fruktansvärt synd om det ryska folket och hur många som blir arresterade där som är ute på gatan och demonstrerar och ryssar som ställer sig liksom framför sina egna ryska tankar och försöker liksom stoppa dem. Jag tänker också på den här, vad heter det, aktivistgruppen Pussy Riot som man alltid har stöttat och som har liksom varit kämpat mot Putins jävla regim i så, så många år. Och blivit avfärdade som några unga feministgrupp typ. Som också blev kastade i fängelse. Eftersom de 2012 så sprang ju de in i Moskva där i någon katedral på scenen och oskuldsfullt sjöng med, alltså låtsades spela luftgitarr och sjöng Jungfru Maria jagar bort Putin, Jungfru Maria blir feminist. Och detta var ju då sånt otroligt brott då enligt Putin och hans gubbregim, så att de var ju finkan i 2 år. Och detta har ju pågått jättelänge då, men de har ju kämpat för yttrandefrihet och jämställdhet i Ryssland och för ja, allas rättigheter helt enkelt. Ja, då har en av de här Pussy Riots-medlemmarna, Nadjeska, eller vad hon då heter, varit del och startat en organisation som heter DAO, som då kommer släppa 10 000 NFT-konstverk som föreställer den ukrainska flaggan. Och detta har ju samlat in miljontals med pengar, redan utsålt. Och har då donerat allt det här till civila ukrainska organisationer som hjälper på plats. Så man blir så lycklig ändå att se hur folk bara går ihop. Och så får man tänka att hon har liksom suttit in i fängelse i liksom 2 år för typ bara kräva jämställdhet i Ryssland. Att hon nu liksom, att de organiserar sig, att det tack vare sociala medier kan sprida sig, så att man kan ju skratta åt TikTok-kriget, men gud vad det här har spridit sig. Och hon har sålt ut alla de här, också väldigt modernt att det är NFT som de säljer liksom.
Ja, men verkligen.
Eller hur?
Men det kan ju såklart spridas över gränserna på ett annat sätt, så att det är liksom
verkligen.
Alla kan vara med. Ja, men på tal om det så tänker jag också på, för i Ukraina finns det ju en tjej som heter Jamala som vann Eurovision, eller hon vann liksom, i Europa 2016 tror jag. Hon är ju liksom en stor kändis där. Och hon har ju då också hela tiden uppdaterat på sociala medier. Just det här som vi pratade om tidigare, från ena dagen till den andra. Då är det liksom så snyggt smink och olika jobbgrejer och tv, vad hon nu gör. Och sen så plötsligt en dag så sitter hon i köket med sina 2 små barn och pratar om att de måste lämna och fly och vad är det som händer och det är krig. Och sen då så lägger hon upp hela tiden när hon försöker då lämna Ukraina. Och nu försöker hon då samla ihop pengar.
Bara på en vecka liksom.
Ja, men jag vet,
hon skulle egentligen åka så på pressturné nu och sjunga liksom lite folkparker.
Helt nej, men inte hon. Det här är vinnaren från 2016.
Aha, okej.
Så att hon, men hon,
jag hon, tror
att
hon också.
Ja, men jag tror att hon satt i juryn på något sätt i Eurovision i år, verkar det som. Och sen så de som vann i år, de heter väl Kalush, tror jag. Och de vann ju också bara för typ 3 dagar innan allting hände. Och de gick ju också väldigt snabbt från att då vara just sin PR-turné och intervjuer och allt nu vad det var, till att liksom byta på Instagram och plötsligt stå med, du vet, AK-4 och vapen och ge sig in i kriget. Alltså det är otroligt märkligt.
Ja, men precis, att det har gått så himla fort och att man också verkligen kan scrolla inlägg från förra veckan när de sitter typ i någon tv-studio till klipp till ett nedbombat, alltså det är så bizarr.
Ja, det är verkligen, men deras, den här låten då som de vann med har ju då blivit någon sorts fight-låt, någon sorts alltså som faktiskt betyder någonting som då hela tiden spelas. Ja.
Men ska vi spela den då här på slutet?
Ja, det tycker jag faktiskt vi ska göra.
Stötta den.
Ja, verkligen.
Men det är väl de här snabba kasten som nu sker, som man liksom inte hinner med i. Jag tänkte också på, vi pratade om det, eller var det inte du som berättade om sot i Ukraina? Jag tyckte det var så sorgligt. Alla djuren, för det är ju så mycket som händer i krig och när allt faller, alltså man ser ju människor och barn och det är ju så svårt att ta in, så att på något sätt så när man läser om husdjuren och sånt där, det, jag vet inte, det blir så verkligt och konstigt nog. Det är som att man nästan blockar.
Ja, vad gör man med dem?
Vad gör man med dem?
Men jag tror det var Washington Post som skrev om det där. Att det var, djuren är så otroligt skrämda av alla bomber och skott som de hör. Zebrorna hade slängt sig på staketet. Elefanten är tydligen värst av allt. Han har så stora öron och är så känslig för ljud och han mår jättedåligt. Så 50 pers har flyttat in med sina familjer, alltså folk som har jobbat på SOT innan. De bor på SOT nu med sina familjer och tar hand om djuren. Och det är någon som, jag läste, det stod så här: "With his enormous ears and sensitive disposition, Horace is particularly vulnerable to loud noises," Trantin said. "So a staff member moves into the 17-year-old elephant's enclosure with him each night, sleeping beside him to comfort him from any loud bangs. When he wakes up in distress, they feed him apples and chat to him until they sense he's relaxed." No.
Men jag tänkte också, jag läste nu att det fanns över 50 000 hemlösa katter och hundar på gatorna. Och det där minns man ju bilder från andra världskriget, när det liksom vandrade djur omkring och liksom bara helt planlöst. Ja. Alltså hur verkligen den där krigsbilden, hur det ser ut.
Ja, men också så här på det här SOT så pratar de också om att elefanten, den här Horace som han heter, han äter 100 kilo mat per dag. Och just nu har de mat, men de vet inte hur länge. Och det gäller ju alla djur tydligen. De har liksom ingen sallad, färsk sallad för djuren och hur de nu ska lösa allting.
Men så såg jag en liten solskenshistoria, det var säkert på TikTok. Mm. Såg du den här ukrainska lilla födelsen av en lemur? Som de hade gett namnet, det är ju mörkt, Bayraktar, efter deras succéstridsdrönare, så att, som då har varit funkat för ukrainska militären. Så att den här lilla lemuren har de då döpt efter en stridsdrönare. Men ja, det är så sjukt. Men sen också, bara tänk i de här dagarna igen, i alla, det har fötts 390 barn i Kiev.
Mm.
390 barn, tänk, alltså vara under förlossning i det här. Alltså, det är så sjukt. Ja, men nu pratar vi om djuren här, men det är ju faktiskt, kommer ju, det är över 1,7 miljoner människor på flykt, och då, den här siffran kommer ju inte de närmaste
bara
dagarna.
Stiga.
Mm. Den kommer stiga. Och man är ju märkbart tagen också läget i Sverige. Vi såg att Finlands president var här och pratade med Biden.
Mm.
Alltså det är ju väldigt oroligt och det är ju väldigt obehagligt såklart på alla sätt och vis. Och jag tänker också så här, av egoistiska tankar, vad då kan man sitta och dricka vin på Gotland i sommar? Det känns ju helt avlägset.
Oh.
Alltså du vet, alla de här personliga frågorna man också måste ställa sig, samtidigt som man vill skänka och hjälpa och sprida och göra allt man kan.
Ja, men det är ju väldigt svårt just nu, för att vad man än gör, för att det här måste man ju göra, man måste ju hela tiden försöka, alltså, hålla sig flytande. Det går inte att gå ner i det svarta hålet och bara känna tyngden, för det tror jag alla gör. Men samtidigt så är det väldigt svårt, för vad man än gör i sin vardag så är ju det här i bakhuvudet hela tiden. Man är ju tung, verkligen.
Mm, man är jättetung. Men det var ju också, vi var ute på en tjejmiddag häromdagen.
Mm.
Men då var det ju ändå en diskussion vad man hade gjort. Och man kände så att alla vill ju bidra.
Ja.
Och Karin, våran vän, hon har ju samlat in 230 000 kronor som går då direkt till Ukraina genom ett jättefantastiskt initiativ. Så det finns ju så mycket man kan göra såklart.
Men verkligen,
det är aldrig nog. Det är det som känns. Alltså förstår du, Jenny?
Men jag pratar ju, men det är ju så här, alla hjälper ju till på, eller känns det som, så mycket som de kan och på olika sätt vad de nu kan göra. Jag har aldrig, tror jag, känt en sån, alltså alla är enade i det här på något sätt. Jag pratade med min pappa igår och då var det så roligt att han var så här, han bara, men jag har ju jättemycket plats här. Jag kan ta in ett par ukrainare. Och det är också någonting folk känner. På tal om din familj.
Ja, nej, men jag har ju nära familjemedlem som faktiskt har tagit emot en hel familj med 3 barn från Ukraina. Vilket såklart är fantastiskt, men samtidigt nu så
kommer med ansvar såklart.
Det kommer med ansvar och det har ju kanske morrats lite i bland andra familjemedlemmar som tänker att nej, men det här är en så stor fråga, det här kan inte ligga på personlig individnivå, utan nu har ju den svenska regeringen eller Migrationsverket sagt att det i nuläget inte behövs att människor ska upplåta sina hem till asylsökande, för att man under en tid nu har rätt att komma till Sverige. Och man har rätt ekonomiskt stöd. Liksom. Men det är fruktansvärt. Vad ska man göra? Liksom? Det är klart att man också vill öppna sitt hem. Jag förstår den känslan. Mm. Det är fantastiskt att så många hjälper till. Liksom.
Det tycker jag också.
Jag tänkte bara säga en sak till som var en gripande bild på Instagram som jag såg. Och då var det att en pianist, en känd ukrainsk pianist, hade tagit med sitt piano och kört det i en bil fram till landsgränsen där flyktingarna då väller över och satt och spelade liksom klassisk musik när de anlände, bara för att liksom, det var en sån bisarr bild att se honom sitta där på sitt piano och spela, och sen så med de här lederna tusentals människor som gick liksom över gränsen.
Ska det vara då en hoppfull grej eller något lugnande? Jag tänker, direkt ja, så tänker typ, jag ju bara på när Titanic gick under och pianisten satt under hela liksom. Men det var ju inget positivt.
Ja, fast ändå är det ju det, för det är känslan att så här, okej, alla kan göra något.
Ja.
Sen kanske inte den där musiken gör något, men vem vet, en liten tvååring som får höra lite pianomusik istället för, ja men du vet, skrik och gråt, alltså vad som helst. Jag tycker ändå det är fint att se hur människor engagera sig liksom.
Ja, det är ju svårt att avsluta det här. Jag känner att vi måste göra det på något sätt. Men för livet, som vi säger, trots allt är ju upp och ner och supertungt, men ändå så fortsätter det. Och det är väl liksom det vi kommer leva i ett tag, helt enkelt. Högt och lågt. Och precis som jag kollade på TV4 Nyhetsmorgon häromdagen, och då var det exakt, alltså den problematiken som ett sånt program har, som alla har i livet. När det är, ja men idag ska vi baka då en smulpaj, var det en tjej som var där. Ja, det är så gott med vaniljsås, och hon stod där och smakade och det liksom landade. Så hon bara, ja vad har du i det? I hallon, och ja, det ena med det tredje, och sen så nästa bara. Och i Ukraina så är det människor som flyr för sina liv. Alltså att det fortfarande, det är så det går. Och så är ju livet, så är ju livet just nu bara.
Nej, jag vet, nu känns det till och med att vi blev Balenciaga-visningen. Alltså nu förstår man dämna. Alltså det är svårt. Ja men förstår du? Det är svårt. Det är svårt. Det finns ingen balans. Och vi skulle inte ens prata om det. Vi skulle ju prata om beauty idag igen. Men det går ju inte.
Nej, men jag känner att nästa vecka får vi prata om beauty. Vi måste bara göra det. För vi måste ha något annat också. Så är det. Nästa vecka blir det beauty. Ja, men i helgen annars, något som man får mig i alla fall att faktiskt genuint må bra just nu. Jag skulle träffa en kompis på Wien i lördags eftermiddag. Zev skulle också varit med, men han blev sjuk så han fick vara hemma, så det blev bara jag. Och då hade jag på riktigt sovit så dåligt natten innan. Jag hade ju legat upp och liksom scrollat nyheter, jag hade konstiga drömmar. Jag var så trött, Malin. Du vet när man liksom inte riktigt vet vad man säger.
Du drömde att du var en ukrainsk soldat, som Pallero sa.
Nej, sluta. Nej, absolut inte. Ja, oh, herregud. Ja, det har vi inte ens nämnt.
Nej, det har vi inte nämnt.
Men hur som helst, jag somnade sen på kvällen 7:30. Jag var så jävla trött. Men så i söndags, då packade vi ihop oss. Jag och Zev och Mai på morgonen. Och så åkte vi rakt upp i bergen och gick en hike i snön. Och det var så härligt alltså. Att komma ut, att bli så här fysiskt trött. Det är sådana saker som man mår bra av just nu. Eller jag gör
det
i alla fall.
Det är där man älskar LA, förlåt, men LA-skryt nu. Ja. Att det är så här sol nere där jag satt då, samtidigt som du var uppe i bergen och hade dig. Då satt jag och drack kaffe i 20 grader här nere, liksom vid Melrose.
Ja,
så att det samtidigt kan ske bara en timme.
Parallellt så satt jag faktiskt uppe i snö och också drack kaffe, för vi hade tagit med oss en picknick till och med.
Mitt som är mycket godare.
Nej, men visst är det det man älskar med LA. Att man kan åka iväg, man kan se något helt annat och bara natur och ut och liksom luft och göra andra saker. Sånt mår man bra av just nu, känner jag. Mm. Det är kanske det
bästa. Ja, man mår mycket bättre. Det var det vi skulle ha gjort med våra barn. Men jag hade ju sleepover här med 3 10-åringar. Jag skickade ju en bild till dig, för det är så roligt, för att de är så otroligt, det skiljer säkert 60 centimeter mellan de här 3 tjejerna på längden, för det är ju den här åldern att några liksom påbörjar sin, inte pubertet, det är de ju inte i när de är 10, men på väg in, liksom tweenies. Och någon är jättelång och någon är jättekort och sen är de alla tre liksom, du vet. Men de tvingade oss att ta med oss något så här spel, typ Leos Lek och Busland, Brommaplan. Fast i LA. Ja. Alltså det var så mardröm, Jenny. Där spenderade jag hela min lördag.
Ja, men du vet att jag har ju varit på så många sådana ställen, för att det är ganska populärt att ha barnkalas på sådana ställen. Och de mardröm. Barnkalasen, det är liksom, det är ju som helvetet. Det är liksom, det är bara barn överallt, de bara skriker, det ska spelas, det är bara det. Sötsaker. De har så här pizzor man kan beställa då och äta, som de pumpar smör på toppen. Alltså det, innan de serverar dem så pumpar de ut liksom smör som ska ligga på toppen av pizzan.
De beställer Coca-Cola och så kom det in med såna här riktiga godisar i Coca-Cola-burken som också var en liter stor. Liksom. Och sen bara sprang de och kryddade och skrek.
Ja, och bara drar i olika maskiner. Och sen då så vinner man ju då biljetter för att man spelar. Och sen då i slutändan så kan man då gå och lösa in de där biljetterna och så får man då så får man något sorts pris då. Mm. Och då är det så här, då är hela väggen full med olika priser. Och det är ju enorma nallar. Och det är, det är liksom bilar, radiostyrda bilar. Det är liksom, man kan vinna hur mycket som helst. Men även om man har 1200 sådana biljetter.
Tokens.
Då får man ju då en liten nyckelring.
Och då kan nyckelringar.
Ja, och så blir barnen alltid superbesvikna. För de har ju trott att de ska få den här stora nallen. Och då står det då att man kan, om man vill, köpa istället och lägga till pengar, så kan man ändå få den.
Nej, men Bell var ju så här, jag har 33 000 tokens, jag kommer få allting. Och så sprang hon rakt fram till en sån här som man sätter på sin telefon, alltså Instagram-ljus, eller du vet, som man kan göra TikTok-videos med. Men sen visade det att då skulle man göra 100 000 poäng.
Ja, men det, exakt. Så det är värsta lurendrejeriet. Alla barn går ju därifrån och är jättebesvikna. Om inte föräldrarna då köper det här istället.
Nej.
Gjorde du det?
Och det var... nej, men jag sa ju så här, för då var hon så här, jag måste ut och spela lite till och vinna lite till så jag kan köpa den. Jag bara, nej, vi köper den, snälla.
Ja, men exakt.
Allt du kan, vi går hem, vi köper.
Och det är ju så det går till, såklart.
Nej, jag hänger med dig upp i snön nästa vecka istället.
Alltså, förstår du hur mysigt det är? Lugnet, tystnaden.
Jag tror det, vi måste stänga av bruset nu. Jag klarar inte mer TikTok.
Nej.
Jag klarar inte mer.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande. Tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det var också lustigt i och för sig, ska sägas, för vi hajkade, det är liksom inget folk där uppe. Det är ju helt tyst. Nej, man ser tyst ju spår av att någon har gått där någon gång. Men inte mer än så. Men så när vi sitter där på toppen och det är helt tyst och vi är ganska trötta, för det var ju jobbigt att hajka hela vägen upp dit. Det är ju högt upp också, så att tunn luft. Det var kämpigt. Så sitter vi där i alla fall och tycker att det är jättemysigt. Och Majsan sitter och har någon squeezy och vi dricker kaffe. Så plötsligt hör man bara... att det är någon där. Och så ser man...
Var det en varg?
Nej, men då ser man ju ett par som kommer och hajkar. Och han har liksom med sig den mest avancerade liksom utrustningen för att ta bilder. Han har något sorts stativ som han bär runt på. Och det är i ryggsäcken. Han har liksom någon sorts GoPro-kamera på huvudet. Och det här är liksom inga atleter.
Provocerande.
Nej, men man bara, här har de varit uppe. Och så frågar han så här, hej, ursäkta, kan ni ta en bild på oss? Och han bara, yes, yes. Och så kommer han dit. Och
jätteglad.
Då, nej men han är så glad. Men han vill ju typ inte, det är knappt att han vill använda vår telefon. För han vill helst använda sin egen och börja ta selfies med sig själv. Med oss där uppe i skogen.
Ja, men han konstigt.
Väldigt konstigt. Han ställer upp hela den här liksom, märkliga stativet. Och så har han dessutom du vet, en sån här knapp man trycker på som tar bild då. Utan att han behöver liksom lyfta i.
Han kanske var influencer i the wild.
Ja, kanske. Och sen då så ska han ta en bild då med vår kamera. Och så står vi där med Majsan och ler. Och han bara, nej, upp med armarna. Och vi förstod inte vad han menade. Vadå upp med armarna? Och så jag bara, jaha, ska jag lägga ner? Okej, jag lägger ner jackan då. Så upp med armen. Och så står vi upp med armarna. Och han bara, no, make heart.
Va?
Vi bara, vad menar du?
Nej, sluta.
Jo, då ska vi göra ett hjärta med armarna. Mot varandra. Uppe i den här vackra hajken. Mitt ute i skogen. När vi inte liksom träffar någon. Då ska vi stå där och göra ett hjärta. Vi fick meanwhile, ju göra det. Jag ska skicka en bild in LA. Faktiskt helt sinnessjukt.
Det är otroligt.
Ja.
Åh, gud vad roligt. Ja, men det tycker jag var fin avslut. Det är så vi ska göra. Mer hjärtan, mer kärlek till folket. Det är det vi behöver göra. Det är nästa gång, Jenny. Ikväll ska jag ju faktiskt, om några timmar här, gå och se Justin Bieber. Mm. Även om jag inte är en believer så har jag nu ska jag på detta. Jag känner bara, kan jag ens någon sång av honom? Men det ska bli kul. Jag ska gå med min.
Det tycker jag låter jättekul ändå.
Ja, det ska bli underbart. Mm. Det ska bli jätteroligt. Det känns skönt att göra någonting annat. Men då ska jag också forma sånt där hjärta.
Ja, det kan ni göra. Du och Lisa tillsammans.
Jag och Lisa tillsammans. Yeah. Men du, ska vi avsluta med Ukrainas anthem?
Det tycker jag verkligen vi ska göra.
Det gör vi. Och så tänker och det vi tänker på jag varandra.
Så här, alla har ju kommit på olika sätt att skänka pengar. Det var ju någon som kom på det här med att man kan Airbnb-a hus eller framförallt rum hos folk som behöver det i Ukraina. Ja. Såg du det?
Ja. Nej, det såg jag inte.
Jo, så att folk liksom bara Airbnb-ar utan att de åker dit såklart. De bara liksom betalar för. Och Airbnb har tagit bort alla sina avgifter tydligen så att man kan direkt ge pengar till människor
som bor där. Ja, för då går det ju direkt precis.
Går direkt till dem. Det är ju faktiskt en jättebra grej. Men kanske att man också borde lyssna på lite mer ukrainsk musik, helt ärligt. Låta det också bli något sorts.
Nej, men alltså skänka. Stötta till de organisationer som finns på plats såklart. Mm. Det är bara att fortsätta och så håller vi tummarna att... Ja, vi håller tummarna.
Vi hörs nästa vecka. Då får vi får prata om något annat då. Vi behöver det.
Vi hörs nästa vecka. Tack att ni lyssnar. In och kika på ett Keeping Up med Jenny Malin på Instagram så får ni se Jennys vackra hjärtbild.
Jag lägger upp den.
Gör det. Puss, puss.
Puss, puss.
Hej. Ta hand om er.